I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Nu är det vinna eller försvinna som gäller. Vi går igenom kvartsfinalerna, snackar om orosmomenten i svenska lägret och hur mycket de svenska spelarna egentligen vet. Om Belgien.
Det är ju ett lag som vi kanske inte har superbra koll på.
Ja, det finns en hel del att bita i, så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång.
Då säger vi välkomna till hotellobbyn på vårt hotell i Chester. Här sitter jag, Anna Rydén, med Frida Fagerlund och Petra Thorén. Petra, kaffet är upphällt. Är du redo?
Jag är redo för kvartsfinal, jag är inte riktigt ännu, men på god väg dit, och jag är redo för att podda och prata om det som har varit och det som väntar. Det är, vi har tagit oss in också, det är lite svalare här som säger.
Ja, du var ju skeptisk till det här med värmen i senaste avsnittet, tyckte att de var lite överdrivna i sina varningar här. Du vill gärna ut och springa i den här värmen när det ens är sådär 38 grader ute.
Mm, visst, det är alltid, det, när man börjar bli gammal som jag börjar bli, så är det skönt med värme, det värmer upp lederna. Men alltså, idag kan till och med jag sträcka mig till att säga att det var ganska varmt.
Du fick en utskällning av Frida när du sa att du skulle ut och springa.
Ja, men någonstans får man ju sätta ner foten och dra en gräns. Jag tycker synd om Petras stackars arma kropp som ska liksom bli sönderstressad för att hon går ut och springer när det är uppemot 40 grader varmt. Jag är ganska mör av den här värmen, men ser inte riktigt fram emot de här 19 graderna som kommer imorgon. Jag tycker att det känns väldigt oroväckande också, fast på ett helt annat sätt. Så att, men man får väl se det som så att Sverige får ju en behaglig temperatur när de spelar sin kvartsfinal. Och det tror jag att de verkligen tackar och tar emot.
Ja, man hade ju önskat att det här kunde legat lite mer jämnt istället. Att vi kunde legat på en 25 någonting hela tiden istället för att ska hålla på och hoppa så här. Alltså det ska gå skilja 20 grader mellan och dag imorgon och nej. Vi kommer tydligen aldrig vara nöjda med temperaturen.
Nej, men vi får ändå sticka in där att ni som då inte har rest med Anna Rydén och sett hennes bagage enorma väskor, så är det ju ändå så att Anna är verkligen den dag som är beredd på alla väder. Hon har alla kläder, hon har allt från regnjacka till shorts och linne, så att du har ju ändå fått använda allting, måste vara skönt.
Ja, det känns ändå positivt att det kommer till användning. Kanske den tunna dunjackan får komma fram imorgon.
Ja, men det är ju därför också jag tvingas resa med en IKEA-påse, för att jag vet om det finns ingen plats för mitt bagage i bilen. Det är redan fullt. Så att, men jag är ändå klarat mig bra, för att säga. Det är lite kärvt ibland sådär. Jag borde kanske tvätta, men i övrigt så, bra packning.
Ja, det känns tryggt att packningen är bra. Nu är det ju så att vi ska packa ihop oss mot en kvartsfinal för Sveriges del. Och apropå värmen, om vi bara ska säga en till grej om det, så är det ju så att Belgien, som blir Sveriges kvartsfinalmotståndare, fick spela i den här extremvärmen som har varit här i Storbritannien igår och idag när vi spelar in det här. Rolf var inne på att det kan påverka dem lite, att det kommer ta på kraften, att man blir matt av det. Men det är ju ganska många dagar kvar Sverige spelar på fredag, och det kanske inte är det som oroar mest i svensklägret. Om vi ska börja i svensklägret idag, så är det ju faktiskt så att corona har letats in till slut. De klarade ett helt OS utan några problem, men nu så har det blivit positiv antigentest. Frida, du var på plats ute på Carden Park igår när nyheterna kom, och men vad var det för stämning där ute egentligen?
Nej, men det blev ju lite konstigt eftersom att mediaträffen sköts fram en timme med ganska kort varsel. Sen fick vi inte riktigt veta så mycket mer än att det var två spelare och en ledare som hade testat positivt på ett antigentest. Och de väntar ju fortfarande på de här PCR-testerna som är mer accurate, tänkte jag säga. Det blev för swinglish. De som är mer, visar rätt helt enkelt, mer än vad ett antigentest gör.
Och det är väl fortfarande där vi står egentligen. Det var en ny pressträff i morse, men vi fick inte reda på så mycket mer.
Vi vet fortfarande inte namnen på de som är smittade. Och det tänker de hålla tyst om så länge PCR-testerna inte är gjorda eller resultaten inte är tillbaka i alla fall. Så det enda vi får hålla tummarna för nu är ju att smittan inte sprids ännu mer. Som sagt, nu vet vi ju inte vilka positioner som det rör sig om. Men ja, man vill ju absolut inte att det här ska drabba en största stjärna som Nederländerna drabbades av där med Miedema och Hånen. Och ja, det var väl de framförallt som fick hoppa över ett par matcher. Så att vi får hålla tummarna för det helt enkelt.
Ja, det får vi göra, och vi kan väl lyssna lite på hur stämningen har varit i svensklägret de här 24 timmarna då, som det gick mellan att de fick de positiva svaren och att vi träffade spelare idag på morgonen. För Fridolina Rolfö var ändå ganska tydlig kring hur det har känts inne på det svenska hotellet i det svenska lägret efter att de fick svaren.
Ja, men det har varit, ärligt sagt, ett ganska stressigt dygn, såklart. Tråkigt att det sker, det kommer in, men nu får vi göra det bästa vi kan utifrån den här situationen.
Hur stöttar ni de som sitter isolerade, ni som inte sitter
isolerade? Alltså det man kan göra det är att skicka meddelanden eller ringa, och det är väl på det sättet som vi försöker stötta.
Hur går snabbt i
gruppen? Nej, men det är väl att vi är oroliga såklart. Man vill ju inte att det här ska... Alltså att smittan ska spridas vidare, så att man är extra försiktig, man pratar om det och man säger om man har minsta möjliga symptom.
Ja, Fridolina Rolfö, och som sagt, i poddandet stund så vet vi inte vilka spelare det rör sig om. Vi har ju sett en del spelare röra sig, det är en del spelare som har varit på pressträffarna framförallt, så de bör vi ju kunna utesluta med tanke på att man ska sitta isolerade om man då är bland de smittade. Men Petra, hur tror du det är inne på det där hotellet?
Ja, vi har väl räknat upp mot 16 spelare som vi har sett till. Och bland dem Kosovare Slani, Sofia Jakobsson bland annat idag. Vi har inte... Det är några spelare som vi inte har sett som vi skulle kunna tro då att det är. Men det där, när podden kom, det här poddavsnittet, när våra lyssnare, ni där ute, får höra det här, så har det sannolikt kommit fram vilka det är. Det kan ju faktiskt också vara så att det har varit felaktiga antigentester, men det är sällan det brukar slå åt andra hållet. Jag tror att det är, ja, men även om man vet att det kan bli så blir man ju påverkad som människa, och det spelar nog också. Jag är fullständigt övertygad om det, säger de ju, att det kommer in en viss oro för att man själv ska åka på det. Man går och väntar, man känner efter, och risken för att bli smittad inför en kvartsfinal som alla vill spela. Det är klart att det påverkar dem, och idag har de då inte haft någon träning. Det var ju bra eftersom det var väldigt varmt att de hade vilodag från det idag. Men jag tror att det är viktigt nu att på något sätt få återgå till rutinerna så mycket som det går. Och de samlas inte i stora grupper, de får inte umgås på samma sätt, de får inte sitta på rummen och spela musik med varandra eller leka DJs. Och det är klart att den sociala faktorn har en betydelse för känslan i gruppen. Så det tror jag kan påverka en del, och de kommer få ändra sitt sätt att ha liksom, taktiska genomgångar. De kan inte sitta i de här stora grupperna och ha det. Så att, det är klart att det påverkar. Sen när det väl kommer till plan, så liksom, när de väl kommer till match, så tror jag att då är de så fokuserade och där. Och då kommer vi kanske inte se det så mycket, men någon kommer nog må lite halvdåligt på vägen fram.
Ja, vi ska tillbaka till Sverige om en stund och analysera då Sveriges kvartsfinal. Vi vet ju numera att det blir Belgien som står för motståndet, men det här är ju den stora kvartsfinal-previewen. Oj, 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 nu börjar de veva här i köket, gnissla något enormt. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det där ljudet. Frida grinar riktigt illa här, det skar i öronen. Jag hoppas att det inte hördes allt för väl genom poddmikrofonen, men... Vi ska gå igenom kvartsfinalerna och vi tar dem i tur och ordning, fast vi lägger Sverige allra, allra sist för att kunna djupdyka lite extra i Sverige-Belgien. Så Frida, jag kommer bolla över micken till dig här först. För först ut så har vi ju värdnationen England som tar emot Spanien. Ett riktigt stormöte ändå.
Ja, det är det ju definitivt. Spanien som klev in här som en av favoriterna, liksom Sverige och England får man väl ändå säga. Men har ju försvagats sedan Alexia Putellas skadade knät. Och jag tycker väl ändå att det finns ganska många sätt att såra det här laget på. Jag tror definitivt att med den formen som England är just nu och det här att de faktiskt har sprutat in mål, tror jag gör att Spanien känner väldigt, väldigt stor respekt inför vad som komma skall. Och det jag gillar mest med England, som egentligen var ett ganska stort frågetecken, det var ju dels liksom det centrala mittfältet där man pekade på att ja, men här saknar de spelare, vilket ju gjorde att Leo Williamson väldigt länge spelade som central mittfältare. Man har inte gjort det nu utan har tagit klivet ner på sin favoritposition som mittback, där hon får komma rätt vän med boll, och hon vi har ju visat alltså flera gånger att hon kan göra de här, slå de här genomskärarna, hon kan driva bollen framåt. Det är ju en otroligt stor fördel att ha den typen av mittback. Och sen så då givetvis frontlinjen med Beth Mead som är i fantastisk form uppenbarligen. Ellen White som också har överträffat förväntningarna, tycker jag, och tystat sina tvivlare. Och så har man Lauren Hemp då på andra kanten som också är en fantastisk spelare. Och som är Frank Kirby precis bakom, som trots sina hälsoproblem har verkligen har lyckats få till det här. Och jag tycker nästan att hon har varit deras bästa spelare egentligen. Så nu har Mead gjort en massa mål och sådär. Men man ska inte underskatta Kirbys betydelse att spela just i den nummer 10-rollen. Och så Alessia Russo har man på bänken att kasta in när Ellen White börjar bli lite trött, som en helt annan typ av nummer 9-spelare. Men fantastisk, alltså vilken teknik hon har. Så att det är väldigt, väldigt mycket att ta av i det här engelska laget. Men med det sagt så vet vi att det kan sätta sig lite nerver i en sån här typ av match. Det är mycket som står på spel. De har väldigt mycket press och förväntningar på sina axlar. Och de hamnade ju lite i baklåsen då, får man säga, mot Österrike i premiären. Så att ja, Spanien kan nog ställa till det för dem också. Men jag tror ändå, eller jag tycker ändå, att England måste kliva in här som, ja, men som klar favoriten då.
Värdnationen England, tippar du alltså vidare? Det kan vi ju avslöja här. Det gör ju jag också. Det är du som sticker ut när det kommer till det här mötet, Petra, och tänker att skrällen här kan bli Spanien.
Ja, det är ju ganska mycket för att jag har blivit det här motfallskäring i det här gänget. alla andra, ni tre, för nu har vi fått sällskap av vår superfotograf Pontus Orre som dricker kaffe med oss. Men när ni tycker en sak, då ska jag tycka något annat. Men nu har jag ju tippat det, så att jag tror att det kan, om det blir en jämn match, jag har tippat att det blir en jämn match. Spanska försvaret är ju den liksom svagheten i det laget, och England gör mycket mål, så att det är klart att kan de stå emot och ta det till en jämn match, och det, så blir det straffar, tänker jag, och då vet vi hur det går.
Då vet vi hur det går, då är det tack och hej för...
Håller du ändå med dig, Frida?
Ja, den förbannelsen kommer aldrig brytas. Nej. Det tror jag inte.
Nej, England får alltså se till att avgöra på fulltid då om, eller i förlängning, om det ska bli avancemang till semifinal. Och det är ju så att vinnaren i den matchen ställs mot vinnaren i Sveriges match i en semifinal. Så den är ju högintressant även ur det perspektivet. Kvartsfinal nummer 2, näst på tur, är Tyskland mot Österrike. Den har vi varit inne lite på tidigare också. Det var ju då du var inne på att det kunde vara lite samma land, Frida, Tyskland mot Österrike, i senaste poddavsnittet. Petra, vad känner du inför det här mötet? Du bara skrattar åt Frida.
Ja, men Frida sätter ju en limebit i halsen nu när hon inser vad hon har sagt. Men,
jag hatar för mycket, gör jag inte det?
Nej, absolut inte. Det är fantastiskt.
Om ens hälften av det Frida sa hade funnits på band, så hade jag haft en helt annan.
Då hade jag inte haft ett jobb.
Eller också, du har haft flera jobb.
Ja, det är
en ny karriär, tycker jag, som är på väg fram här. Ja, jag tror att det österrikiska försvaret, de har släppt in ett mål, är det så? Gjort tre. Är ett väldigt starkt försvar, och det är klart att det behövs om man ska möta upp mot Tyskland, som har liksom gått under radarn lite inför det här mästerskapet med missat OS och liksom utslaget i VM av Sverige 2019. Så att och det behövs, för Tyskland har ju verkligen varit superstarka, och Jag ser det ändå som att det kommer bli ganska kontrollerat tyskt agerande och en ganska säker seger.
Jag är fortfarande lite fascinerad av det faktumet att nu har ju gjort mål i alla matcher här för Tyskland, Alexandra Popp. Men hon gjorde sitt första i det här EM:et, så var det hennes första EM-mål någonsin. Det känns ju som att hon har varit med sedan liksom världshistoriens början i princip. Men hon har alltså lyckats missa både 2013 och 2017 EM tidigare och får nu då briljera med sitt Tyskland. Vad tror du om den här matchen då, Frida?
Jag tror först och främst att Popp är ju ett väldigt rubrikvänligt namn. Man kan leka med det namnet.
Kanske framförallt mycket. I England.
Ja, nej men exakt. Och lite så här lite tysk pop. Tysk poppigt. Ja, det finns mycket att jobba med där för alla tidningsmakare. Men i övrigt så, ja men jag håller med Petra. Jag tror också att Tyskland är ju det laget som om vi tänker oss nu att Frankrike faktiskt har tappat lite efter den här fantastiska öppningsmatchen mot Italien och inte övertygat riktigt lika extremt, så är väl Tyskland de som fortfarande ligger väldigt högt upp. Och ett sånt lag som man tänker sig ska kunna ta sig hela vägen och vinna.
Just nu stoppar alla tre och det var en WhatsApp-meddelande från svenska landslagsledningen. Om att det är nu bekräftat att de tränar imorgon.
Ja.
Big news.
Starkt innehåll i det här meddelandet.
Men det var lite dumt för nu lägger de ju presskonferensen senare. Då krockar det med den belgiska presskonferensen. Men ja, det är sånt som tillhör planeringen här i det här laget.
Ja, vi har en del planering att ta tag i också i det här gänget framöver. Men med det så lämnar vi WhatsApp-gruppen och presskonferenser och träningar för Sveriges del. Och fortsätter prata Tyskland och Österrike. Du tror att det blir kontrollerat ändå, Frida, för Tyskland?
Nej, men inte ja, det är kanske kontrollen då som blir nyckelordet. Just i och med det här att Österrike har en ganska tajt, solid defensiv. Och Tyskland har också det, kan man tänka sig. Ja, en ganska tillknäppt tillställning skulle jag gissa att det blir. Sen tycker jag väl inte att Österrike, jag tycker de saknar någonting på sista tredjedelen. Mot England så de hade kunnat straffa England betydligt mer om de hade den där finishen. Finishen? Oj, dålig svenska. Men de gjorde aldrig det. Och det är det jag tror de faller på nu också. Att tyskarna helt enkelt är lite skickligare än vad de är.
Ja, och vi tror väl alla gemensamt här att Tyskland kommer vara laget som tar sig vidare från den kvartsfinalen. Nu sen då på fredag så är det ju Sverige-Belgien, men den tar vi sist. Vi tar och hoppar till Frankrike-Nederländerna. Ett Frankrike som ju spelade oavgjort i den sista omgången mot Island, men då roterade en hel del i sin startelva. Och som du var inne på, Frida, de imponerade stort i den allra första matchen, sen kanske tappat lite. Petra, vad tror du om Frankrike och deras chanser i en kvartsfinal mot ett lag som Nederländerna, där vi också ska säga då de har ju fått ytterligare ett bakslag nu. Lieke Martens, anfallaren, superstjärnan, en av dem i Nederländerna, lämnar EM efter en fotskada som hon ådrog sig mot Schweiz och finns inte tillgänglig. Så ja, Frankrike, vad ger du dem för chanser och vad tror du blir nyckeln för dem i en kvartsfinal mot Nederländerna?
Ja, de har ju också drabbats av ett stort skadeavbräck i och med att Marie-Antoinette Katoto skadade sitt knä i andra matchen oturligt och blev borta hela turneringen. Och jag tycker att det skadetillfället liksom såg nästan ut som det påverkar laget ganska mycket. Hon är deras skyttedrottning, gjort 32 mål på 33 matcher med PSG den här säsongen. Så ja, det känslan är att det ändå har liksom skakat om dem ganska mycket. Sen är det ju så att Frankrike har en otrolig offensiv i alla fall. Vi såg bara igår då när Malard kom in, Lyon-spelare som jag satt och bara njöt av när jag såg det på Bravida Arena i Champions League-spelet i höstas. Kommer in och gör ett jättefint mål, efter ett fint anfall igår, så det finns ju kapacitet på bänken. Om inte Sarri spelar. Sen både Cascarino och Diani har ju också liksom visat sig vara i väldigt bra form. Så det, liksom offensivt så har de verkligen liksom både nycklarna med snabbheten. De har målfarliga spelare kvar trots att Katoto är borta. Då. Det som är deras brister är ju försvarsspelet. Och där, det har vi varit inne på förut. De är inte synkade. Även om Renard har så många landskamper så känns det inte riktigt, riktigt synkat och påkopplat. Och där, framförallt om Miedema kommer tillbaka, det vet vi inte ännu. Någon som har sett?
Ja, det verkar väl positivt, va? Alltså, det går
positivt, negativt. Nu är det här coronaläget, hur man ska uttrycka det.
Det går åt rätt håll.
Det är ett
bra sätt att uttrycka sig.
Det innebär att hon sannolikt kan spela då, men vilken form är hon om hon har suttit inne på ett hotellrum? Jag menar, jag vet inte hur mycket hon har kunnat röra på sig, liksom. Sannolikt har de väl ändå hittat någon form av möjlighet till träning då. Men det vore ju enormt för dem, och då är ju hon en sån spelare som verkligen kan glida in liksom ytan mellan mittfält och backlinje och även komma in liksom bakom den, så att där finns chanserna för Nederländerna. Jag tror ändå att Frankrike tar det här.
Vad känner du kring den här kvartsfinalen, Frida?
Ja, men jag känner väl lite likadant, och jag tyckte väl att Nederländernas chanser minskade nu när Lieke Martins också tackade för sig och inte kommer finnas tillgänglig. Och det tror jag är ett jätteavbräck, och vi vet ju att Nederländerna har drabbats av fler avbräck under den här turneringens gång. Alltså deras styrka är ju att de är ett väldigt smart lag, och man märkte ju det. Jag är övertygad om att en sån som Miedema kommer bli tränare efter sin karriär, för att sättet hon satt och pratade om Sverige-matchen på presskonferensen vittnade ändå om att hon har ganska mycket mandat i det här laget. Att hon som sa åt tränaren liksom att de här justeringarna måste vi göra för att vi ska komma in i matchen, och i andra halvlek så gör de det mot Sverige också, mycket tack vare att de gör sådana grejer som att Råd kliver in centralt, alltså en sån enkel grej ställer till det lite för Sverige när hon får komma lite mer centralt, och Miedema när hon liksom till slut får utdelning, när hon droppar ner och kan ta sig förbi den svenska pressen. Så att jag räknar inte bort Nederländerna helt och hållet, och vi såg ju också under VM 2019 att det var lite samma sak ändå, att de kanske inte imponerade supermycket, men de tog sig ändå till final. De hade kunnat förlora den matchen mot Sverige i semifinalen, men så lyckades de liksom ändå få in det där målet. Så att jag landar väl ändå någonstans i att man ska inte räkna bort Nederländerna helt, men de har blivit så pass försvagade och deras backlinje saknar så pass mycket fart att jag tror att det blir svårt att hålla Frankrike från att göra mål. Och det är det som kommer att fälla avgörandet.
Ja, och här är det ju då jag som sticker ut och har tippat vidare att Nederländerna blir de som slår ut Frankrike i kvartsfinalen. Lite baserat också på mitt tips i Bibeln. Jag har ju redan fått äta upp en del av det, så att säga, med Frankrike och Tyskland. De skulle ju floppa och åka ut i gruppen.
Och Frankrike då?
Ja, de skulle också åka ut i gruppen, va? Så blev det ju kanske inte riktigt.
Det kan ändå fila in här att Anna Rudén ändå är kanske starkast av oss på managerlaget, fotbolls- eller EM.
Det är
man.
Så att någonting kan jag tydligen.
Ja, jag tror att du bara gjorde det där lite grann för du skulle få till en någonting som stack ut där.
Och det ska du ha cred för, verkligen. Ja. Och det var inte många, om man tar Österrike här, det var väl ingen som tippade att de skulle gå vidare från gruppen. Så att ibland händer ju de här överraskningarna. Men ja, jag tror ingen av oss prickade rätt på dem.
Nej, det gjorde vi inte. Och jag har ju då i mitt grundtips tippat att Nederländerna tar sig hela vägen till en final. Så då måste de ju vinna kvartsfinalen till att börja med. Och då får de göra det mot Frankrike, men jag tippar, eller lämnade ju in det här kvartsfinaltipset precis innan Lieke Martens nyheten kom, och det krävs ju att Miedema är med och spelar och att hon är spelsugen och i form för att det ska gå. Vad behövde Miedema i Arsenal? 110 matcher, får jag 100 mål, så att är det någonting hon kan så är det ju hitta nätet, och det tror jag hon gör om hon spelar. Så får vi se då hur mycket de andra gör. Daniel van de Donk har ju också imponerat så här långt i turneringen och kan göra riktigt snygga mål, det vet vi. Så att, ja, nej, mitt tips där får bli Nederländerna vidare. Och då kommer vi till Sverige-Belgien. Som då, det har varit oroligt på det svenska hotellet, var man inne på. Men Magdalena Eriksson har också varit orolig, dock inte så mycket för corona, utan mer för vilka ska vi få möta. Hon vill bara hinna analysera direkt, Frida.
Ja, vi vet inte så mycket om Belgien. De verkar inte heller veta så mycket om Belgien. Och Sverige, senast Sverige mötte Belgien var ju faktiskt 2009. när Caroline Seger var med och Hedvig Lindahl var med och Kosse var väl också med. Men knappt de minns ju någonting av den matchen heller vad det verkar. Så att det är ju verkligen en blind fläck det här. Och faktum är att när jag pratade med en kompis som arbetar som fotbollsjournalist och är från Belgien, så erkände till och med han att det är rätt många belgare som inte heller känner det här laget särskilt väl. Just för att det har hänt ganska mycket de senaste åren, men utvecklingen har gått ganska långsamt på damsidan. Vi vet ju att herrlandslaget har liksom haft den här gyllene generationen med Kevin De Bruyne bland annat, och har, ja, alltså har liksom legat i topp på många sätt under ett antal år nu. Men damlandslaget har haft en lite långsammare utveckling, men nu börjar det ju hända någonting på något sätt, och det har vi inte sett inte minst i det här mästerskapet. Så att det här är ju ett lag som egentligen inte innehåller alltså fullblodsproffs, utan många är ju rent av, ja, men de har deltidsjobb och många har utbildningar och sådär på ett sätt som man inte ser i det svenska laget. Så att även om Sverige kliver in här som väldigt stor favorit, så måste man nog ändå ha lite respekt för att man inte känner till Belgien sådär jätteväl. Och vi vet om att sådana länder kan bli jobbigt också. Just det här att man, ja, att man inte känner till dem, att man inte känner dem innan och utan. Jag tror definitivt att Belgien kommer ha bättre koll än då på Sverige på något sätt. För att Sverige är ganska enkla att läsa av. Alltså man ser vad Sveriges styrkor är. Sen är det jättesvårt att stoppa dem i alla fall. Men ja, vi får väl se. Den som är bäst förberedd, ja, det räcker väl visserligen inte. Och då har ju Sverige mer kvaliteter i sitt lag, så de borde ju vinna den här matchen. Men det är enklare sagt än gjort.
Och Petra, innan du ska få ge dig in i Belgien, så kan vi väl lyssna på hur det lät tidigare i våras när vi körde en quiz med Rosengårds spelare. De har ju spelare i flera nationer i det här mästerskapet. Nu har ju de flesta då fått åka hem av Rosengårds nordiska kvartett som var med i det här EM-quizet. Det är Olivia Skog som är kvar i turneringen, och frågan de fick var vem som hade gjort flest mål i EM-kvalet, alltså kvalet till det här mästerskapet. Och vi kan väl säga som så här, det var ingen som hade en aning. Alla skrivit? Det var alltså Tine
De Keyne
från Belgien.
Oj. Det var ett nytt, ja. Det var ett nytt namn också. Ja. Henne får vi ha koll på i sommar.
Ja. Hon är min grupp.
Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, och jag ska vara helt ärlig. Jag hade också svarat fel på den här frågan. Men jag tycker det är lite anmärkningsvärt att Rosengårdsspelarna gjorde det, med tanke på att Tine De Keyne spelar i Hoffenheim, ett Hoffenheim som de själva mötte i Champions League och som gjorde mål på dem när de åkte ur Champions League. Men har Olivia Skog bättre koll idag, Petra?
Nej, det har vi ju faktiskt inte, för när vi pratade med henne. Vi pratade inte med henne om någon som specifik spelare, så, men det var ändå så att nej, men jag är så dålig på namn, och det, så att det där får vi återkomma till när vi bara tittar på dem. Men klockan ringde inte där om skyttedrottningen, så att hon sa väl ändå att hon skulle ha koll på henne. Ja, det får kanske dags att skaffa sig det nu då. Hon gjorde 12 mål, Tine De Keyne, i kvalet, och det fanns en spelare till där som gjorde 8-9 mål, så att de har flera målskyttar. Det vi ska säga här är att vi inte har tittat på resultaten i det kvalet. Alltså, var det en Georgien-match 15-0, om det är mot ett svagt motstånd, så kan man ju ösa in mål. Så att, men det var många namnkunniga spelare bakom henne på den listan. Det måste vi ge henne. Så släpp inte till henne i skottzonen.
Nej, och ett resultat, jag tror att det var från EM-kvalet som sticker ut för Belgiens del, det är ju att man faktiskt vann mot Schweiz med 4-0, imponerande siffror ändå med tanke på att vi har sett Schweiz en del. Nu har ju det där resultatet då en tid på nacken, men det är ju ett resultat som faktiskt imponerar från Belgiens sida. Du var på plats när Belgien säkrade den här då andra platsen i gruppen igår och att de får möta Sverige. Hur var stämningen och vad säger de om att få möta Sverige i en kvartsfinal?
Ja, men det var ju otroligt häftigt för dem. Stor glädje. De stod länge med sina fans. Det var inga covid-avstånd där, inte, utan det var fullt kramavstånd. Och det var ett historiskt steg för det här landslaget som var med i sitt första slutspel, mästerskap i EM 2017, eller första EM 2017. Då tog de sig inte vidare, så det här var ett historiskt steg. Och de har jobbat stabilt och säkert med samma förbundskapten sedan 2011. Många spelare som verkligen känner varandra, som ett starkt kollektiv som har utvecklats tillsammans. Och de var ju lite illa ute mot Italien, för efter målet där som kom tidigt i andra halvlek så sjönk de ganska lågt, och till slut var det lite liksom spel mot ett mål, och Italien som tyvärr inte fått till i det här mästerskapet. Det är ett landslag som är häftigt att se, men de fick lägen för att kvittera och till och med avgöra igår, men det gjorde de inte. Och det som vi pratade om igår, Frida, är lite läskigt med ett lag som får marginalerna med sig, som får resultaten med sig, som är lite underdog, som bara lyfter utav det här, liksom inte har någon press på sig alls. Så det är klart att de gillar läget, och de ser ju Sverige som det här stora laget och givetvis går in med det favoritskapet här, med all press på Sverige. Finns en otrolig variation av spelare från allt på 1,85 ner till 1,50. Det kommer inte bli lätt på de fasta situationerna för det, för att just det här stora, alltså storleken liksom. Sen kanske de inte har snabbheten då alltid, men väldigt så här följsamt lag. De växlar i speluppbyggnad. Liksom där de skjuter fram, sjunker med central mittfältare och skjuter fram de andra till att vara väldigt liksom stabila med både bredd och liksom många spelare bakom, alltså på försvarssida. Det tänkte jag på igår när Italien verkligen kom till läge, så var det liksom 3-2, 3-4 spelare bara fyllde på försvarssida direkt, så att de kommer inte släppa till så mycket. Lång utläggning nu blev det.
Ja, men det kan man ju behöva kring Belgien, för jag misstänker att folk där hemma inte heller har stenkoll på Belgien. Och jag pratade här med en belgisk kontakt också, lite apropå då Belgien som skriver historien nu, som du är inne på, Petra, som tar sig vidare till en kvartsfinal för första gången någonsin. Hur mycket snackas det då i Belgien om den här framgången? Det verkar inte snackas i princip någonting. Det är mer då cykel, det är lite mångkamp, och han poängterar också att på fredag så börjar ju faktiskt den belgiska ligan med Standard Liège mot Gent vid klockan 8:30, så att fokus kanske ligger där för många belgare.
På herrligan alltså.
Exakt, den drar igång då, så att vi får väl se hur mycket talk of the town det här laget blir. Men Frida, vad tror du blir viktigt för Sverige idag för att det här ska funka och för att man inte ska kliva in och kanske underskatta det här laget på något sätt, utan att man är fullt påkopplade? Vi vill ju inte se en Schweiz-historia igen, för det kan straffa sig när det är ett lag som är effektivt och verkar få resultatet med sig. Ni var inne på att det var lite läskigt.
Ja, men så en sak som jag inte är sådär särskilt orolig över, det är det aggressiva försvarsspelet, för att det är ju faktiskt en av de bitarna både mot Nederländerna men faktiskt också mot Schweiz som ändå fungerade hyfsat bra. Det som inte fungerade mot Nederländerna och Schweiz var ju framförallt kombinationsspelet i rent anfallsmässigt. Men också mot Schweiz att de inte fick med sig tillräckligt många fasta situationer. Och det hade de ju pratat om inför mötet med Portugal, som de ju besegrade i Algarve just efter med tre fasta situationer var det väl minst i alla fall som de gjorde mål på där. Och det gav ju utdelning direkt, och det var ju egentligen den primära anledningen till att man vann matchen mot Portugal häromdagen. Det var ju för att man var så oerhört stark på frisparkar och hörnor. Och det blir ju väldigt viktigt att fortsätta på det spåret, att se till att utnyttja kanterna så mycket man kan då. Jag tror att det kommer bli svårare mot Belgien, att komma till så som man gjorde mot Portugal. Men just att få de här hörnorna, få med sig frisparkarna och sen utnyttja dem. Slängde in en fråga här till Magnus Wikman också gällande just fasta situationer, hur man tänker rent variantsmässigt. För att vi såg ju särskilt en sorts variant där mot Portugal, Angeldals andra mål när Kosse slår den lite överraskande längs med marken snett ut då till Angeldal som drar till direkt. Och hur viktigt är det där att man liksom ska variera sig hela tiden och hitta på nya varianter och så? Det medgav han väl att det är ju såklart viktigt att de sitter. Man menade också på att varje fast situation är en sorts variant. Och det köper jag också. Och just det här med att nej, men det som inte stämde mot Schweiz var ju att tajmingen kanske inte riktigt satt. Man kom lite för sent hela tiden eller lite, man kom lite före. Man var inte i tajming helt enkelt. Så att det blir väldigt, väldigt viktigt och det tror jag blir en nyckel mot Belgien. Klarar man bara av den biten, då är jag hyfsat övertygad om att man vinner den här matchen ganska enkelt.
Jag bara tänker där att det kan ju bli ett problem om man hamnar lite för nära stolparna, eller hur?
Då kan det glida.
Jag fattar inte först. Jag vill tänka så här.
Vi har ett vaselinmysterium att reda ut. Nicky Evrard brukar alltså smeta in stolparna, målvakten, med vaselin inför, vilket har skapat ett uppmärksamhet. Sportbladet har skrivit om det bland annat. Hon gör det för att det bringar henne tur. Så gjorde en kompis någon gång hon berättat, och då räddade hon två straffar. Men vi måste ju reda ut om det här är regelrätt eller inte. Eller skulle det kunna vara ett fusk som Pontus Orre avslöjar på sina bilder och så får vi en seger med 3-0 utan att det blir en match?
Men varför skulle detta vara fusk? Alltså vad var för det var Jonas Eriksson som blev intervjuad i den här artikeln. Vad var hans argument?
Han tyckte det lät han tyckte det lät roligt, men det finns ju en lista på vad man får ha nära och kring målområdet. Vaselin var inte med på den listan.
Okej, okay. Jag bara tänker att...
Det var med på listan.
Nej.
Och jag bara tänker
att... Silvertejp med dig, för då kan man också kunna lösa allt med annars.
Ja, och vad skulle det vara för fördel för målvakten, alltså rent konkret? Och vad är det för nackdel för motståndarna att stolparna är in... smorna med vaselin? Jag kan inte riktigt
det borde
se.
Vara en nackdel för målvakten egentligen, för den, det, ja. Som du sa, det bollen måste ju få lite en högre fart liksom.
Så att, ja, men jag, måste ju glida in mycket lättare också, alltså bli mål lättare.
Jag tycker faktiskt att vi ska
fältexperiment på det här, känns det som.
Jag tycker vi ska gå ut med lite vaselin och testa stolparna här med och utan och mäta. Det är lite gammaldags kvällstidning.
Och det hade ändå inte varit det konstigaste man har sett hända i Chester.
Nej, det är riktigt.
Men om vi ska avsluta snacket kring den här matchen då, Petra, hur tror du att det går?
Ja, Sverige vinner den matchen. Sverige är klar favorit. Sverige med det sättet som man ändå fått igång den offensiva spelet och målskyttet. Och så länge det inte är då Stina Blackstenius som är sjuk. Jag betonar att det har vi ingen aning om det skulle vara. Men om det inte är liksom någon av nyckelspelarna så har Sverige, även utan det eftersom bredden på truppen är så stor. Men jag vill än en gång poängtera att det var Portugal vi slog så stort. Det var inget motstånd. Det sättet som de försvarade sig på den här hörnan finns ju inte på kartan. Så att det här kommer vara någonting helt annat. Jag tror att matchen mot Schweiz och så, det kommer vara lite liknande som vi kommer se mot Belgien. Men Sverige vinner med 3-1 eller 2-0.
Nu får du välja ett resultat. Du kan inte ta två resultat.
Nej, då tar jag 2-0.
Jag hade egentligen velat ta 2-0 också. Jag vill inte jinxa, så jag säger 1-0 till Sverige. Jag vill liksom inte ta ut någonting nu här, ta ut svängarna.
Jag tror på 3-1 för Sverige.
Ja, då tror jag att det blir 1-1 förlängning. Sverige vinner. Där behöver inte använda sig av straffläggning, där man ju ändå känner att Sverige borde ha en klar fördel med tanke på Hedvig Lindahl i en straffläggning.
Ja, det vore väl fint ändå om Hedvig efter den här OS-straffläggningen där hon inte la någon straff, men däremot gjorde sitt bästa för att Sverige skulle vinna den matchen. Hon räddar ju alltid minst en, två. Ja, hon kan säkert rädda fler straffar egentligen. Och blev ju matchvinnare i Algarve också. Räddade först en straff, sen gick hon dit och drömde in den på egen hand. Det var ganska häftigt att se.
Men vi kan ju spara den där straffläggningen eventuellt till en semifinal, för att ta sig England dit och Sverige dit och en straffläggning. Det hade varit fint, Frida.
Ja, då hade jag njutit mer än vad jag gjorde när jag såg England mot Tyskland förra sommaren. För att annars var ju det en sån där enorm höjdpunkt i ens liv. Men England-Sverige i en semifinal, skönt också. Jag hade inte varit så nervös. Jag hade varit glad hur det än hade gått på något sätt också. Vilket hade känts bra.
Ja, och en straffläggning där, det hade varit fint. Vi ska snart gå till 5+. Vem av er vill dela ut idag så hinner ni tänka lite? Räck upp handen, vem av er? Är det ingen som har kommit på något än? Ni får fundera lite och räck upp handen när ni har kommit på ett 5+. Jag ska vända mig till Pontus här först innan vi går över till er. För vår fotograf Pontus då har ju också, om ni går in och googlar Sportbladet EMs bästa bilder, så hittar man det bästa du har fotograferat hit. Så vad tycker du själv är den bästa bilden?
Oj.
Jag ställer bara svåra frågor.
Ja, du är känd för det.
Nej, men det är jag är känd för mycket här tydligen.
Ja, precis. Nej, men det är ju variationen i den här artikeln där man kan se liksom allt från fans till avgörande mål och så. Så förhoppningsvis så kan man få en bra sammanfattning i bilder av det här EM:et so far. Och jag kommer också, jag uppdaterar den här artikeln kontinuerligt också. Men
ja, och vi var ju på plats igår i Rotherham för att se ifall Island skulle bli Sveriges motståndare i den här kvartfinalen. Så blev det ju inte nu, men det blev ganska fina scener efter ändå.
Ja, verkligen. De har ju många mammor i laget och ja, det var väldigt fina scener när de tog in dem på planen där.
Hur, inte så mycket corona-avstånd där, va?
Nej, corona fanns inte där då. Och men jag måste säga det, det är otroligt häftigt att se alla isländska fans på läktaren. Och det hade ju, hade vi mött Island i en kvart så hade det ju varit häftig läktarkamp. Det är också de, jag skulle vilja liksom, det är lite, det är varandras motsatser lite grann. Island har en väldigt så organiserad klack. Det är två personer som står och trummar, olika liksom takter hela tiden. Medan Sverige så är mer, ja, spretig kan man säga. Det, jag tycker varje match ser man nya människor som liksom tar initiativet till att driva på läktarsånger och så. Så att, ja, det hade varit en intressant syn.
Hur taggade du på matchen på fredag då? För nu spelar vi på en liten tajt arena igen. Det är ju samma arena ska vi säga som Sverige slog Portugal på.
Jag gillar små tajta arenor. Det är kanon.
Du får bra med utrymme där, eller hur funkar det?
Absolut. Och det var ju väldigt varmt senast också. Men det är rätt, jag satt precis nedanför klacken förra matchen och det finns väldigt mycket plats också för klackledaren att springa längs hela långsidan och försöka få med sig hela sidan. Och det är någonting man inte ser på herrfotboll, utan det är väldigt strikt så vart alla får stå. Men UEFA är väldigt flexibla med reglerna för fansen, så det är kul att se.
Ja, och har ju inte lyckats riktigt kanske hela vägen. Vi hade en del kritik mot UEFA när det gäller fansen och att man inte kan köpa biljett och få följa hela vägen och sådär. Till exempel, de har en del att jobba på kring damerna fortfarande, men nu har vi en kvartsfinal att se fram emot. Och som sagt, gå in och googla Sportbladet EMs bästa bilder så hittar ni bildspelet från Pontus och som han är inne på. Den uppdateras ju under tiden så att... Har du redan varit inne en gång, gå in igen. Kan ha tillkommit nya bilder, man vet aldrig. Så kolla där lite hela tiden. Sen har du suttit och varit en liten minikonferens här i hörnet under tiden. Har ni kommit fram till något 5+ än eller?
Ja, men min höjdpunkt idag var ju liksom lunchen vi käkade. Alltså det har inte hänt så mycket idag generellt. Men jag vet inte, man kanske ska ge 5+ till Belgien då. För att, ja men till exempel vår kära målvakt där är jag vågar inte uttala hennes namn när jag sitter bredvid Petra. Snälla, Petra, du
är bra. Nu har jag glömt av det. Men jag tänker på Evra. Patrice Evra. Ska vi inte tänka på Evra? Ska vi säga Nicky Evra?
Som ju faktiskt säljer eller hyr ut hoppborgar som arbete när hon inte spelar fotboll. Och det tycker jag förtjänar 5+.
Ja, det är ju fantastiskt. Tänk vilken fest de kan ha om de slår Sverige. Hon
tar in alla.
Man kan gå in på hennes sociala medier och se att det finns massa olika varianter. Anna har ju redan varit där, men han inte säga namnet innan Anna var inne och tittade på hennes sociala medier. Hittade alla hoppborgar man kan ha för små kalas och stora kalas. Så att, ja, men det är en bra 5+. Och framförallt kanske då om man tänker det som de nu går i bräschen för, alla de här unga belgiska flickspelarna. Så, för de har en bra ungdomssektion, de har en bra ungdomsverksamhet, och 2015 så fattades ett beslut i fotbollförbundet där man skulle investera för att utveckla damfotbollen, och de som nu är på väg framåt då är de här ungdomslagen som kan se de här spelarna göra det här på mästerskapet, de kanske kan landa både i professionell inhemsk liga och i professionella andra ligor och försörja sig på sin fotboll, så att det finns hopp om det, så att säga.
Det gör det. Alltså Fridas hjärna har fått värmen. Det...
Jag är så långsam idag.
Det tar någon sekund extra idag för poletterna att trilla ner här. Men det skyller vi allt på värmen. När det blir svalare igen så eller kommer dåliga hjärnorna
eller
bli
kvicka. Eller dåliga Göteborgsvitsar.
Det kan vara vilket som. Vi ska också passa på att ge en liten shoutout här till Per Lagerström som ju faktiskt är med i den här podden när vi snackar damallsvenskan, också expert på Viaplay, som höjde ett varningens finger för just Belgien. Han har ju koll på ungdomslandslagen, bred erfarenhet därifrån och sett en hel del kring Belgien och höjde ett varningens finger för dem inför, vi får väl säga att där var han inne på rätt spår, Per. Vi ser fram emot att höra honom i podden igen när damallsvenska säsongen drar igång igen, men förhoppningsvis så har vi många EM-avsnitt kvar innan det är dags för den säsongen. Med det så tackar jag dig som har lyssnat, och vi tackar också vår producent Julia som sitter och sliter hemma i Stockholm med att klippa ihop det här stöket som kommer från den här gången en lobbybar i England där vi sitter. Och så hörs vi igen, vi får se om det blir efter Sveriges kvartsfinal eller om det kommer något innan det, men vi är definitivt tillbaka när Sverige har mött Belgien, och vi får se vem som får hoppa mest i de där hoppborgarna och vara gladast. Ja, det återstår att se. Tack för att ni har lyssnat.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.